Vi går nu till första Korinthierbrevets 13:e kapitel där vi ska läsa de tre första verserna. Första Korinthierbrevet 13. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Det är inte alltid som vi tänker på att det 13:e kapitlet i första Korinthierbrevet handlar om nådegåvorna. Utan när vi ska undervisa om nådegåvorna så läser vi 12:e kapitlet och 14:e kapitlet och hoppar över 13:e. Och sen när vi i helt andra sammanhang högstämt och vackert ska tala om kärleken så läser vi det 13:e kapitlet. Men det här är ju höjdpunkten i Paulus undervisning om nådegåvorna. Och det måste vi komma ihåg. Vi måste se vilket sammanhang det här står och ta vara på det sammanhanget. Det är helt klart att vi kan läsa det 13:e kapitlet med mycket god behållning utan att tala om nådegåvor. Det är då verkligen sant. Men frågan är om vi kan tala med behållning om nådegåvor utan att läsa det 13:e kapitlet. Det tror jag är mer tveksamt. Ty här möter vi så att säga kulmen, alptoppen i Paulus undervisning om gåvorna. Och det är därför som det här kapitlet börjar nu med att Paulus talar om en mängd gåvor. Han talar om tungotalets gåva, han talar om profetians gåva, kunskapens gåva, trons gåva till att flytta på berg och tjänandets gåva till att ge allt man äger åt de fattiga och så vidare. Och så säger han att om jag inte har kärlek när jag gör det där, så är det ganska meningslöst. Vi har mycket att lära av den tanken. Det första är det här att i Guds ögon betyder våra handlingar inte så mycket. Någon talade om syndkatalogen. Och den har vi avskaffat. Den har vi slängt i sopningskastet. Men vi har ju rättfärdighetskatalogen kvar. Den dignar de flesta kristna under. Hur en god kristen ska vara. Nå, men den är ju lika dum den. Det har inte med kataloger att göra. Det behövs ingen katalogaria i Guds församling. Varken av det ena eller andra slaget. Utan det handlar om våra hjärtan. Om er rättfärdighet inte övergår fariserna så det skriftlärdes, så kommer ni inte in i himmelriket. Ty Gud är inte intresserad i första hand av våra gärningar utan av motivet bakom gärningen. Det är det som räknas. Och det är så dyrbart för oss att veta det här. Ibland så står man i beråd och tänker, är detta Guds vilja eller är det Guds vilja? Ska jag gå åt höger, ska jag gå åt vänster, ska jag gå upp eller ner eller fram och tillbaka? Det är i Afrika jag ska vara eller är det i Jönköping? Och ju fler sådana frågor man ställer, desto mer förvirrad kan man ju bli om man inte aktar sig. Hur ska jag veta vad som är Guds vilja? Jo, en tumregel. Det finns fyra fingrar till, men en tumregel. Det är att det jag kan göra av kärlek, det är ingivet av Gud. Du, den helige ande leder dig genom att ge dig kärlek för en uppgift. Du gör den, du märker att det åt det hållet tacksamheten drar iväg. Nåden och kärleken liksom tvingar dig. Ja, men då är det ingen snack om saken. Då är det Gud. Men vi ska inte dröja precis vid detta med Guds ledning. Jag bara nämner det i förbifart. Vi ser alltså att motivet är det viktiga för Gud. Så viktigt är det att gör vi handlingen utan motivet så är handlingen ointressant. Nå, men då läser vi det här igen och så kommer vi till en annan fråga. Så här att Paulus säger att om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, då är jag ingenting. Vad nu, säger vi? Hallå, vad säger du? Berget ska väl inte flytta på sig om jag inte har kärlek? Det var ju ändå kärleken det gick ut på. Om jag har all profetisk gåva och känner alla hemligheterna, ja, men det ska väl inte funka om jag inte har kärlek? Ja, nu kommer vi in på knepiga områden. För det kan hända att berget flyttar sig ändå. Och det kan hända att gåvorna fungerar fastän nåden har tagit slut. Och det här är ett svårt och anstötligt ämne. Vi tycker att så borde det inte vara. Men så är det. Hur kan det komma sig? Vi tänker efter. Om jag inte drivs av tacksamhet, nådens ljuvliga drivfjäder i våra liv, vad drivs jag av då? Jo, då är det vinningslystnaden som har gjort comeback. Köttet har vaknat på nytt. Köttet står för vinningslystnad. Och anden i människan för tacksamhet. Och det intressanta är ju nu att Paulus talar om vinningslystnad och nådegåvor. För han säger, om du tittar i tredje versen, så står det ju så här att om jag delar ut allt jag äger och låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit, står det. Konstigt, tycker vi. Så skulle det väl inte stå? Jo visst, men det är ju det jag är ute efter. Om jag övar en massa nådegåvor utan att ha kärlek, då är ju min önskan igen att jag ska vinna något. Du vet den gamla regeln, ge så ska du få. Ja, åh, tänker vi, nu gäller det att ge så mycket som möjligt, så får man så mycket som möjligt. Halleluja, vad bra, säger vi. Nej, då har du inte gett. Du har försökt att köpa av Gud. Hur gör man när man ger? Jo, man lämnar bort någonting utan att ha någon tanke på att få något igen. Och det kan inte en människa göra som är tacksam utan att slå knut på sig själv. Men en människa som fortfarande drivs av vinningslystnaden kan ju få det jättejobbigt med det här. Som en människa så träffande uttryckte det en gång. Hur ska jag göra en god gärning utan att lägga märke till att jag gör den? Ja, det är svårt det där. Men det går lättare när vinningslystnaden har hamnat där den hör hemma, nämligen på korset. Men det är alltså så här. Ofta nog, som jag sa igår kväll, upptäcker vi nådegåvorna när tacksamheten flödar ur. Ty tacksamheten drar iväg med den ena åt ett håll och den andra åt ett annat håll. Den ene finner sin uppgift och den andra finner sin uppgift där. Olika människor vill uttrycka sin tacksamhet till Gud, frälsningens glädje och visshet, på olika sätt. Därför att vi är olika skapade och blir olika utrustade när vi föds på nytt. Men som jag sa igår också, tacksamheten har en märklig förmåga att dunsta. De av er som var här på morgonmeditationen idag, vi läste om förnyelsen av våra tankar i Romarbrevet 12 och 2. Och någon sa att den där förnyelsen, den måste ju pågå ständigt. Det var ett ord till de redan kristna, inte till de oomvända. Och så är det ju. Om inte tacksamheten förnyas i våra liv, så dunstar den ju. Om vi inte på nytt söker Herrens närhet för att fortsätta att leva i den ställningen inför Gud, så torkar vi ju ut efter ett tag. Ja, säger vi, då borde ju också nådegåvan torka ut. Det gör den inte alltid. Sin kallelse och sina nådegåvor kan Gud inte ångra, står det i Romarbrevet 11. Och kanske det är så här att om den omedelbart torkade ut, så vore gåvan inte nåd, utan då hängde den ihop med min förtjänst. Då skulle det vara så här att nådegåvan kunde bara komma till uttryck i mitt liv om jag var färdighelgad. Och så fort jag gör det minsta snedsteg eller övertramp eller någonting, pang, är gåvan borta. Nej, så det kan inte vara. Det skulle bli för trassligt. Då skulle det vara förtjänst. Och då skulle det finnas en anledning för oss att sätta nådegåvan som en blomma i knapphålet och liksom skryta så här och säga att åh, ni har väl sett min nådegåva, den betyder att jag är färdig. Ja, men det vill ju inte Gud ha. Ingen ska kunna berömma sig, läste vi igår. Skryt är det värsta Gud vet. Och när vi skryter med hans gåvor, det är inte bra. Därför måste det faktiskt vara så, när vi tänker efter, att gåvan kan inte vara absolut kopplad till helgelsen i ditt liv. Dels för den praktiska konsekvensen att då skulle ingen av oss ha några nådegåvor. För på den här sidan blev vi inte färdiga med helgelsen. Men för det andra så skulle gåvan, om den kunde dyka upp någonstans, omedelbart föranleda kanske skryt från gåvans bärare, men i alla fall en väldig beundran ifrån någon som inte hade gåvor och tittade på den här nu som hade gåvor. Och så skulle människodyrkan dyka upp på nytt i Guds församling. Det är inte meningen. Därför kan gåvan dröja kvar, fastän drivfjädern har gått tillbaka till det gamla läget. Jag tror det finns en anledning till att begrunda det här. Gåvan som du har fått, för alla har fått en gåva, står det, den är inte till för din skull förstås, utan den är till för alla de andra. Jag har ibland träffat människor som kanske berättat om någon nära anhörig som kunnat bära sig förfärligt illa åt vid frukostbordet och sen gå till kyrkan och lägga händerna på folk och de blir andedöpta. Och man får inte detta gå ihop. Men det är inte så svårt att förstå. Gud vill ju att den personen skulle bli andedöpt. Eller hur? Ja. Det är bara det att den människan som inte längre vaktade på renheten i sitt liv och kanske tänkte så här: min synd är ingen synd fast den ser ut som en synd, för nådegåvan fungerar. Den människan är ute på mycket tunn is. Om jag delar ut allt jag äger men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Vi ska jämföra med Matteus 7 kapitel. Vi börjar läsa i 15 versen. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen det. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är: jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangar. Vad är det som inte var rätt med de falska profeterna som det står om här? Utvärtes var allt bra. De såg ut som får, bräkte som får och luktade som får. Det var det invärtes som inte stämde. Invärtes är de rolyssna vargar. Vinningslystnaden har kommit tillbaka och nådegåvan fungerar. Har inte vi gjort många underverk i ditt namn? Jag känner er inte. Det är ett lite mångtydigt uttryck det där: jag känner er inte. Man kan tycka att Jesus känner väl alla. Ja, det gör han. Det står lite bättre i gamla översättningen: jag har inte känt er. Och det är egentligen den hebreiska tanken att Adam kände Eva och hon födde honom en son. Jag har inte befruktat er. Jag har inte lagt in det här i era hjärtan. Det var inte mina underverk ni gjorde, betyder alltså detta. Det var era egna mirakler. Det här var det frågan om, att göra mirakler för vinnings skull. Och Jesus säger alltså inte emot här. Han säger inte att det var inte mitt namn ni gjorde det här. Tydligen var det i Jesu namn. Men det står samtidigt: du ska icke missbruka Herrens, din Guds namn. Och det kanske är ett bud som får en förnyad aktualitet när nådegåvorna börjar fungera i våra liv. Du ska icke missbruka Herrens, din Guds namn. Egentligen är det ganska uppmuntrande att läsa det här. För det betyder ju att det måste vara sant det här som står, att gåvan inte i och för sig är beroende av vår helgelse. Det finns så många kristna som tycker att ja, det där talet om nådegåvor, det kan ju inte vara från mig. Jag blir så ilsken på morgonen och jag blir så sur innan jag har fått första koppen kaffe, så att det finns ju ingen möjlighet att jag ska kunna få några nådegåvor. Jag har så kort stubin. Ja, men då kanske det här är någonting alldeles speciellt för dig. Så att du ska få en källa som ger upphov till tacksamhetens glädje varenda dag. Så när du vaknar på morgonen behöver du inte tänka: åh, jag måste upp ur sängen, utan du tänker: halleluja, Gud har gett mig en gåva. Du kommer att bli mycket trevligare över morgongröten. Det här är kanske något för dig. Vi måste bara tänka Guds tankar och inte våra egna. Du, vi är mycket mer fast i medaljtänkandet och förtjänsttänkandet än vad vi tror och förstår. Vi har så mycket tänkt på nådegåvan som en hedersutmärkelse och ett premium för goda gärningar. Men att vi faktiskt tänkte oss att gåvan var nåd. Given alltså till mig, fattig, syndig människa som är syndfödd, i alla mina livsdagar på mångfaldigt sätt har brutit emot dig. Förstår ni? Och det finns, det märkliga är ju alltså att nådgåvan innehåller inga inbyggda spärrar. Så att en pang direkt torkar in och det är så att du, den, en förflugen tanke skulle gå genom huvudet på dig. Utan att det istället kanske till och med är så att när kraften och gåvan flödar, så är spärrarna mot missbruk så små att du själv måste se upp så att du inte börjar missbruka din nya situation. Det är lämnat i din hand att se på det där. Vi ska se ett par ord om detta. Vi ska gå till andra Timoteusbrevets första kapitel. Sjätte och sjunde verserna. Paulus skriver till Timoteus så här: därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Det är den heliga ande, kraft, kärlek och självbesinning. Paulus talar om det här just i anslutning till att han påminner Timoteus om hans nådegåva. Ty ett rätt utövande av nådegåvor, om det nu är ett bra uttryck, det vet jag inte. Men i alla fall är detta att det får ske i kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Och det här ordet självbesinning, det betyder också självtukt, självfostran, att man håller sig själv i strama tyglar. Det är en nödvändighet för att nådegåvan ska komma till sin rätt. Vi ser ett annat exempel. Första Korinthierbrevet 14. Där vi börjar i 26 versen. Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. Vid tungotal får två eller högst tre tala, en i sänder och någon ska tolka. Finns det ingen uttolkare ska tungotalaren tiga vid sammankomsterna och tala till sig själv och till Gud. Som profeter får två eller tre tala och de övriga ska pröva vad som sägs. Om någon annan av de närvarande får en uppenbarelse ska den som då talar sluta. Alla har ni möjlighet att profetera, en i sänder, så att alla får lära sig något och alla får uppmuntran. Profeternas ande behärskas av profeterna. Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Vid tungotal får två eller högst tre tala, en i sänder. Har du sett det? Måste varit ett väldigt kakalorum i den församlingen. Och detsamma, det heter här om profeterna. Alla har ni möjlighet att profetera, en i sänder. Ja, det måste varit livliga gudstjänster, om man får uttrycka det så. Och när man tänker efter lite mera, så tycker man, det måste ju varit rena nipprande här. Vad ska det tjäna till att flera stycken profeterar på en gång? Det blir ju dubbelprogram. Det finns ju ingen människa som kan uppfatta någonting av det. En ljudande malm och en klingande cymbal eller skrällande brons, som det står i nya översättningen. Det blir ju bara väsen. En sanitär olägenhet. Och det är ju lite lustigt att det ska behöva sägas. Det som borde vara självklart. Men Paulus, han framhåller det här att profeternas ande behärskas av profeterna. På vem faller ansvaret att det här går till på ett sådant sätt att det blir mening med det? Det hänger inte på den helige ande, utan det hänger på dig. Och här har vi den stora snubbeltråden i allt karismatiskt väsen. Vore det inte så, så vore gåvan ingen gåva. Du får alltså förtroendet att förvalta ett stycke av Guds rike. Men du kan förvalta detta stycke av Guds riket så att det blir någon mening med det. Så att det bygger upp, så att det leder någon vart. Och du kan förvalta så att det bara blir ett enda oljud av allt sammans. Det hänger på dig. Helige ande hjälper dig gärna. Han är hjälparen och han är självbesinningens ande. Men vi skulle tänkt så här, att om vi var Gud och skulle dela ut gåvor, så skulle det finnas massor med säkerhetsspärrar i de här gåvorna. Det skulle bli så att om en profeterade så skulle munnen fullständigt torka ihop på de andra. De skulle inte kunna öppna gapet en gång. Och det skulle finnas någon sorts tvingande krafter som gjorde att tungotal bara kunde levereras i värdig och högtidlig och uppbygglig form. Men så är det inte. Det finns inga skriftord som säger så, utan istället så ligger bollen hos profeterna. Och profetens ande rättar sig efter profeten. Ett sånt förtroende, mina vänner. Ett sånt enormt förtroende. Därför blir jag alltid lite skeptisk när folk liksom bryter in som ett godståg och säger det att ja, det var den heliga ande. Nej, det brukar det inte vara. Det kan hända att det var den heliga ande, men det var ju definitivt du också. Så måste du ju säga. Till frågan är hur vi förvaltar den gåva som anden ger oss. Gåvan är faktiskt given till dig, menar jag. Det är det som är poängen i det här. Och då ska vi gå tillbaka till början av undervisningen här om nådegåvor, 12 kapitlet från början. Paulus säger, jag vill att ni ska ha kunskap om gåvor. Och vad är det för kunskap han vill att vi ska ha? Vi konstaterade igår kväll att vi skulle kunna göra en lång lista på saker som vi skulle vilja veta och som vi faktiskt inte får något särskilt bra svar på. Men det finns en kunskap som stryks under. Och det är att vi måste pröva vad det är som sker. Vi måste pröva vilka krafter som är i rörelse. Men vi måste också pröva vart det leder. Och det hänger ju ofta ihop med vartannat. Av frukten känner man trädet. Därför så tycker vi så lätt, när vi kommer till 12:e versen i 12:e kapitlet, att nu byter han spår igen, Paulus, han är omöjlig. Nu har han talat om nådegåvorna flera verser, men nu kan han tydligen inte koncentrera sig på det längre, utan nu kommer han till något annat. Han börjar undervisa om kroppen och lemmarna. Men det är bara vi som tror att han nu börjar tala om något annat. Utan han talar istället om att gåvorna är till för att kroppen ska byggas upp. Och därför så är det så att om gåvorna används på ett sådant sätt att kroppen tar gestalt, då är det i harmoni med den heliga ande. Men när vinningslystnaden kommer tillbaka, när det nu är frågan om vem blir då jag av det här, och ni ser väl att det är jag som gör det här, och ni hörde väl att det var jag som gjorde det här, och vilken position får nu jag i församlingen av detta, och så här. Alltså när vi börjar bli anspråksfulla i vårt utövande av nådegåvorna istället för att vara tjänande, då bryts kroppen ner. Därför måste vi säga så här om gåvorna, att de är någonting som förenar eller splittrar. De är givna för att Kristi kropp ska förenas och byggas upp. Men det är ställt i vår hand att förvalta gåvorna, och vi kan förvalta gåvorna så att kroppen istället splittras. Ibland så brukar vi säga så här, att det är så viktigt att gåvorna kommer i funktion. Och det är viktigt. Men gåvorna är inget självändamål. Kroppen är ändamålet. Vi slår upp i Efesierbrevet 4. Jag börjar läsa i 11:e versen där. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra det heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Ni som läser gamla översättningen ser att det ser ut som om det var det heliga som skulle bygga upp Kristi kropp. Här ser det mer ut som om det var apostlar och profeter och så vidare. Tittar man i grekiskan så går det inte att avgöra vilket. Och det är naturligtvis allihopa på en gång som ska uppbygga Kristi kropp. Vi är alla delaktiga i det här. Det är inte bara pastorns jobb det här, utan det är allas jobb. Förstås. Men vad är det går ut på? Att uppbygga Kristi kropp. Och till det är gåvorna givna. Man kan profetera på ett sådant sätt att kroppen byggs upp, att vi finner varandra. Det går att utöva själavård på ett sådant sätt att människor kommer loss ur sina hinder och kroppen byggs upp. Vi finner varandra. Och så vidare. Du kan tillämpa det här resonemanget på nådegåva efter nådegåva. Det går att utöva gåvan och tjänsten så att man själv ställs på en plattform. Det går att utöva dem så att kroppen byggs upp. Och vi utsätts för många frestelser. Och varje gång som de här frestelserna får ett rum i Guds församling, så uppstår det jag brukar kalla för karismatiska brännskador. Till ju kraftfullare medel som sätts i vår hand, desto större skada när de missbrukas. Jag menar, det är inte hela världen att krocka med en moped. Men om du har en Mercedes med 300 hästars motor och du brakar iväg och krockar, det blir något helt annat. Det kanske är det sista du gör i det här livet. Så ju större kraft, desto mer bucklor i plåten. Och därför finns det många som säger så här: usch, det här med nådegåvor, det vill jag inte veta av. I vår församling vill vi inte höra talas om nådegåvor. Vi vill ha lugn och ro. Gud är ju ordningens Gud. Eller hur? Ja, det är han. Och nådegåvornas. Vi läste igår, och vi kan titta på det igen, 8 kapitlet i första Korinthierbrevet. I fråga om offerkött vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen gör oss uppblåsta. Det som bygger upp är kärleken. Den som tror sig ha kunskap har ännu inte fått den rätta kunskapen. Men den som har kärlek, han är känd av Gud. Där har du det igen. Jag har inte känt er, som Jesus sa. Vi läste nyss. Den som har kärlek är känd av Gud. Den fråga vi måste ställa oss är ungefär denna. Leder gåvorna till att lemmarna uppblåses, eller leder gåvorna till att kroppen uppbyggs? Det avslöjar för oss vad det är för krafter som är i rörelse. Om nådegåvan allt fort drivs av nåd, eller av något annat. Gåvorna kan åtminstone till en tid och till synes fungera utan kärlek. Flytta berg utan kärlek och så vidare. Men utan kärlek byggs inte kroppen upp. Och det är det går ut på. Därför kan vi aldrig göra någon sorts vattentäta skott mellan helgelsen och gåvorna. Mellan andens frukt och andens gåvor. Det är dock samma ande. Vi måste göra klart för oss att vår helgelse är beroende av andens gåvor. Det kan hända så här att du håller på att kämpa med en synd i ditt liv. Och du kommer inte till till någon förändring. Och så kommer en broder och lägger händerna på dig och ber till Gud för oss och synden borta. Och det är också en anledning till att gåvorna, att Gud inte kan vänta med att låta gåvorna komma i funktion tills vi allihopa är färdighelgade. För vi behöver gåvorna för att det ska bli någon fart på helgelsen. Det kan behövas att någon kommer och talar profetiskt till dig om din synd. Den som du länge har använt alla möjliga förskönande omskrivningar för. Och sagt det att ja, det är... Där är min stora kärlek till församlingen, när det är i själva verket är så att du önskar dig en plattform eller vad det nu kan vara. Så kommer någon och profeterar och plötsligt så ser du att han har rätt. Ja visst, din helgelse kommer en bit på väg. Det gjorde ont ett litet tag, men Herren var där med sin balsam och hjälpte och läkte. Helgelsen är beroende av gåvorna. Och därför på något sätt måste vi nästan söka gåvorna först. I det klara medvetandet om att vi ska försöka att inte köra fortare än vad vi klarar. När gåvorna upptäcks och kommer i funktion. Och att vi måste hjälpa varandra. Varna varandra. När vi ser att nu används gåvorna på ett sådant sätt så kroppen tar skada. I Korint så var det ju väldigt mycket så här att nådegåvorna hade blivit lite av ett förtjänsttecken, en medalj. I första kapitlet så står det i första Korintierbrevet att det fattas inga nådegåvor. Så det är sjunde versen. Det låter ju jätteintressant. Vilken andlig församling, säger vi. Det måste ju vara en oerhört andlig församling. Men i början av tredje kapitlet står det så här. Och jag kunde inte heller tala till er bröder som till andliga människor. Jag fick tala till sådana som var kvar i sin kötsliga natur, till spädbarn i Kristus. Jag gav er mjölk, inte fast föda, den tålde ni ännu inte och ni tål den inte heller nu, eftersom ni fortfarande har kvar er gamla natur. För om det finns ofördragsamhet och strid hos er, har ni då inte kvar er gamla natur och lever på vanligt mänskligt vis. Här fattas inga nådegåvor, säger Paulus, men ni är inte andliga. Vad hade hänt i Korint? Jo, man skröt över sina ledare. Somliga höll sig till Paulus och andra till Kefas och några till Apollos och så vidare. Och Paulus säger att ja, men vi tar mig själv som ett exempel nu. Jag har ju inget att skryta med, säger han. Första versen i andra kapitlet. När jag kom till er, bröder, var det inte med förkrossande vältalighet och vishet. Jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft. I tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Ni minns väl hur ynklig jag var, säger han. Varför skryter ni över mig? Det är ju bara dumt. Ni är fortfarande kvar i er kötsliga natur när ni skryter. När det är så här att Paulus, han har de häftigaste nådegåvorna. Det är killen med go i. Det är liksom honom det går ut på. Men ni är tokiga, säger jag. Det är ju inte mig det går ut på. Ni kommer ihåg den där berättelsen i Apostlagärningarna 14. När Paulus och Barnabas var någonstans i Derbe eller Lystra eller Ikonium eller var det var någonstans. Och så var det någon laman som blev botad och folk kommer med tjurar och grejer. Nu ska de offra här. Och Paulus och Barnabas, de river sönder sina kläder och säger, ni är alldeles från vettet. Är ni helt snurriga? Egentligen tror jag att vi skulle, att om vi alla levde som Paulus och Barnabas, så skulle det bli ganska mycket trasiga kläder idag med. Ty det här har inte gått över än. Och det är ett stort bekymmer i sammanhanget. När det nu blev så här i Korint att man började så att säga använda gåvorna för att ställa sig fram själv, då blir det alltså rörigare och rörigare i församlingen. Vi ska räkna med att då splittras kroppen. Därför är det väldigt naturligt att utvecklingen i Korint till sist går fram till den punkten där man får maktfullkomliga ledare. Det blir ju enda chansen att hålla ihop det hela. Att man över hela denna röra av själv upphöjda profeter och ledargestalter ställer en eller några som liksom håller allt sammans i ett järngrepp. Finns inte självbesinningen och självtukten tillsammans med gåvorna, så måste man ju sätta någon som liksom håller ett fast grepp i det hela. Andra Korintierbrevet 11. Femte och sjätte verserna. Jag menar att jag inte på något vis är underlägsen dessa väldiga apostlar. Även om jag är klen som talare är jag inte klen i min kunskap, och den har alltid och i alla stycken varit tillgänglig för er. Vi hoppar till 17 versen. Vad jag här säger, det säger jag inte i Herrens anda utan som i dårskap, när det nu är fråga om skryt. När så många skryter på människors vis kan också jag göra det. Ni står ju villigt ut med dåraktiga människor, ni som är så kloka. Ni finner er i att man förslavar er, äter er ur huset, kuvar er, hunsar er, slår er i ansiktet. Till min skam måste jag medge att jag tydligen har varit svag. Man hade fått nya ledare i Korint. Och det var maktfullkomliga personer. Och de tycks på något vis ha varit karismatiker. Jag är inte underlägsen dessa väldiga apostlar, säger Paulus. Men han kan heller inte, tydligen inte heller säga att jag är mycket starkare underverk än dem. Och så skriver han ju egentligen det här andra brevet för att lära människorna att se skillnad på ledare som tvättar fötterna och ledare som härskar i makt. Och så känns det ju lite löjligt att tala i egen sak förstås. Det gör det ju alltid. Då säger han att ja, nu talar vi som i dårskap här, när det nu ändå är fråga om skryt. Men okej, andra har redan börjat att skryta, då kan jag göra det också. Så ni får en chans att välja. Och så talar han om ledare som tydligen förslavar er, äter er ur huset, kuvar er, hunsar er och slår er i ansiktet. Och som tydligen presenterar den maktfullkomligheten som en nådegåva, som en Herrens smörjelse. Och det där blev tydligen till sist en nödvändighet, därför att självbesinningen fattades. Paulus talar om hur Gud löser det där i hans liv. Det har han sagt lite tidigare i det andra Korinthierbrevet. Vi går till fjärde kapitlet. Jag börjar läsa i femte versen. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Ty Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Ty jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö för att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Skatten och lerkärlet. Paulus talar om att Gud tydligen alldeles medvetet gör Paulus som människa oerhört svag och hjälplös. För att han hela tiden ska behålla en klar skillnad mellan vad som så att säga är han själv och vad som är Gud. I 12:e kapitlet talar han om att för att jag inte ska bli högfärdig över mina övermåttan höga uppenbarelser så har jag fått en törntack. Och högfärdigheten, det var väl hans svaga sida. Vi har ju alla våra olika svaga sidor. Den ena kanske har problem med sitt temperament och den andra kanske har problem med högmod och den tredje har problem med girighet och den fjärde med något annat. Och högmodet var kanske just Paulus svaga sida. Den där köttsliga grejen som ständigt krävde en spik för att sitta fast ordentligt på korset. Och så talar han om att Gud har tillåtit någon sorts svaghet i hans liv. Någonting att ständigt kämpa emot och jobba med. För att kraften ska fullkomnas i svaghet. Och det betyder kanske inte i första hand att kraften ska bli mycket större. Utan att den ska bli ren. Det fullkomlighet är inte bara ett kvantitativt begrepp. Utan har med kvalitet att göra. Han behöver den svagheten och han säger att han vet om det. För att han inte ska börja att bli så betydelsefull. Att han börjar missbruka Guds gåva. Och på ett sätt så blir ju den väldige aposteln Paulus också en person som behöver hjälp av sin omgivning. Och där ser vi Guds hela finurlighet när det gäller nådegåvorna. Han gör oss beroende av varandra mitt i allt sammans. Om vi liksom bara vill erkänna att vi behöver både törntaggen och gåvan för att komma rätt. På samma sätt som en bil inte bara klarar sig med en motor, den behöver ratt och bromsar också. Jag minns att jag fick ett brev från Liselott en gång när hon berättade om att hon hade kört i besiktningen med sin bil. Och bilen fick godkänt men gick inte att starta när besiktningen var över. Men det var ingen som sa något om det, de fick bärga den på egen hand. Och så är det här i världen. Bromsarna är ingen lyxvara. Ratten är ingen överflödsgrej. Förvisso är det inte mycket till bil om det inte finns någon motor. Det är som det stod i körkortsboken en gång i världen. När jag tog körkort så stod det så här att det är först när fordonen kommer i rörelse som risk för trafikolyckor uppstår. Ja, jag hade mycket att säga om den körkortsboken, men får vara till något annat tillfälle. Men i vilket fall? Det är dyrbart att vi söker gåvorna. Men att vi också söker det som ger balans. Och att vi tillåter att Gud får göra oss små i många hänseenden så att vi blir beroende av varandra. Ska vi sluta med att gå tillbaka till första Korinthierbrevet 12 och läsa den sista versen där. Sök vinna de nådegåvor som är de största, och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra, säger Paulus. En övermåttan härlig väg, som det står i gamla översättningen. Och först så tycker man ju det här att, ja, vad då ska jag, ska lilla jag söka de nådegåvor som är de största? Nej, jag är ödmjuk. Jag vill ha en så liten gåva som möjligt. Du är kvar i det gamla förtjänsttänkandet när du säger så. Förstås. Ty gåvan är till för att de andra ska bli välsignade. Och då ska du naturligtvis tycka en stor gåva så att de andra kan få stor välsignelse. Av kärlek till de andra söker du en stor gåva. Och så får du vara beredd på att när du får den stora gåvan så får du en stor törntagg också. Och det betyder alltså att du sträcker dig mot Herren och säger, om det är din vilja så är jag redo att gå en tung väg med dig för att andra ska få liv. Då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra, säger. Och så bara tala om kärlek. Och det handlar om, vad är det för en väg? Vad går den ut på? Jo, det är vägen till att upptäcka och komma in i nådegåvor och tjänster och funktion. Kärlekens väg. Jag minns för många år sedan, när jag första gången, driven av Herrens ande, engagerade mig i en lidande människas situation. Första gången som jag prövade på att fungera som själavårdare. Det slutade med ett sånt grundligt fiasko. Och det var så plågsamt så att både min hustru och jag sa i många år, aldrig i livet en gång till. Aldrig någonsin. Så tror jag ofta det börjar. Ty icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Och det första jag fick lära mig på den banan, det var att Herren ville få göra det genom mig och inte jag åt Herren. Och det är ofta så här, när Herren leder oss in på den här vägen, att det börjar med idel misslyckanden. Och vad händer då? Jo, då dör ju den ena fina tanken efter den andra om vad du ska bli. Hur ärad och prisad du ska bli. Och vilken fin plattform du ska få. Och på den vägen lägger ju många av. Vad är det som driver en om man kommer igenom? Jo, det är ju ändå Kristi kärlek. Och det är ofta en trång port in i det här. Porten är trång och vägen är smal. Och få är det som finner den. Och många, många nådegåvor. Många, många kallelseupplevelser. Och mycket av det här som var ett naturligt utflöde av den första tacksamheten. Kommer av sig när man kommer till det stadiet. Då så att säga det ska gå som en reningens dom genom ens liv. Så att kärleken får stå där ensam. Eller någorlunda ensam. Vi är ju på jorden. Men då i alla fall allt det där ska korsfästas. Som annars bara till sist skulle leda till ett missbruk av gåvan och tjänsten. Och jag tror att det finns många som skulle behöva få ta upp en sådan vandring. Som började, kom ett stycke på vägen och så blev det så kärvt så nej, nu lägger jag om. Att få gå tillbaka till Herren och säga, förnya din kallelse i mitt liv. Till din kallelse och dina gåvor kan du inte ångra. Och jag tror också att vi ska bedja för människor som är karismatiskt brännskadade. När man har sett gåvor missbrukas i andras liv. Och där man kanske med ett stänk av stolthet tänkt att jaha, så där vill ju inte jag bli. Nej, det vill väl kanske ingen. Men du måste ändå ta risken att misslyckas för att Herren ska kunna lyckas i ditt liv. Nu ska vi be tillsammans. Herre Jesus Kristus, vi ber att du förnyar din kallelse i dessa dagar. Jag tror att många av oss har börjat en vandring som kommit av sig. Ty du säger ändå att gåvorna är till för oss alla. Och tacksamheten är till för oss alla. Och vi har alla upplevt perioder i vårt liv då vi med brinnande hjärtan började vandra en väg som visade sig vara svårare än vi trodde. Och så tänkte vi, det måste vara något fel, jag duger inte till det här, eller det klarar inte jag. Och så lägger vi av. Istället för att komma till den klarheten att detta klarar inte jag, men det är heller inte meningen att jag ska klara det. Utan du, Herre, får ta över. Så ber vi dig, Herre, att du på nytt börjar leda oss på dina vägar. Och att vi får ta upp avbrutna vandringsleder och på nytt ta käppen i hand och börja gå. Vi vill lyfta upp var och en som blivit karismatiskt brännskadad. Det är besvikelser och kanske förvirring och kanske på olika sätt det hela bara är fyllt med smärta eller avsmak. Vi ber att allt det där får tvättas bort i Jesu blod. Låt oss på nytt få se vilka stora möjligheter du erbjuder, Herre. Och låt din heliga ande vara starkt verksam i våra liv.